Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Klockorna, väskorna, jackorna, bilarna, cashen. Allt ska vi ta.
var bara 23 när hon blev kommunalråd i Uppsala och 5 år senare hände det här.
Efter 11 år har Kristdemokraterna valt en ny partiledare. Det blev du, Ebba Busch Thor.
Ja, höggravid och rekordyngst blev Ebba Busch 2015 vald till partiledare för Kristdemokraterna. Och sedan dess har hon minst sagt tagit plats. På listan över de mest omskrivna politikerna, ja, alla svenska faktiskt, brukar hon ligga 10 i topp. Och hon är en lite ovanlig politiker, inte bara sett till det där med ålder, utan även att hon är kanske lite mer glamorös än andra toppolitiker. Självskriven på modeevent när inte i pandemitider, hon umgås med influencers och låter media vara med när hon badar isvak, samtidigt som hon är frikostig med sitt privatliv i sociala medier. På Instagram lär hon vara den största partiledaren. Är hon kanske den mest moderna politikern i landet? Det är hur hon reagerade på romansryktena med den här poddens gäst i avsnitt 391, hennes vision för Sverige och hur skadlig den omtalade husaffären med Esbjörn 81 har varit. Det avhandlas i Värvet avsnitt 449, som av tidsbrist är något kortare än vanligt, varför alla frågor inte riktigt hanns med. Men nu rullar vi det som blev inspelat. Här är Ebba Busch.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är lite splittrad fokus ifrån en rörig, alltså en bra lämning, men rörig logistik på morgonen. Och sen har vi kastat omkull hela dagen. Den skulle innehålla annat jobb. Det här har vi inte behövt steka, tack och lov. Men trycker in en presskonferens i ordinarie, ganska fullspäckat schema så här innan julen. Och så lite andra grejer som jag fick precis innan. Mm. Men det har jag försökt släppa på gatan här utanför. Så att, mitt mål nu är att jag ska få lov att dricka kaffe hyfsat ostört i en dryg timme.
Om du skulle summera 2020, hur har ditt år varit?
Det har varit på många sätt ett tryggt år för mig personligen. För att jag har känt att jag verkligen har haft fast mark under fötterna. Känt att jag kunnat gå med rak rygg och haft koll på mina prioriteringar, vad som är viktigt i livet. Så det har varit bra. Det har varit ett ensamt år på ett sätt, för det är dels mitt första år som nyskild. Och man har inte kunnat umgås med folk som vanligt. Och sen har det varit ett otroligt svårt år som beslutsfattare. Även om jag är i opposition, så när landet drabbas av en global pandemi och hela, ja men, vi försätts i en nationell kris som också är en fråga om liv och död, då blir det otroligt svårt. Vad är bästa sättet att navigera? Jag är van att vara i hård och tuff opposition, vara ett tydligt regeringsalternativ till Stefan Löfven. Här vill man kroka arm. Och hur gör man det när man inte är van att kunna lita på varandra, när det är svårt att få insyn i vilka underlag fattar man sina beslut på? Är vi för eller emot det här? Jag vet inte, för vi får inte underlag. Hur är vi konstruktiva? Men samtidigt visar på om vi inte håller med. Sjukt svårt. Och sjukt svårt för alla beslutsfattare. Vad är rätt beslut när man har en osynlig fiende som man kan väldigt lite om?
Jag hörde dig i någon av de här ansvarsintervjuerna prata om coronapandemin och det faktum att nu kanske inte är läge att gå full on clinch med Stefan Löfven, utan nu får vi liksom, alla gör så gott de kan typ. Men har det där varit en svår avvägning liksom, att på något sätt ta dina politiska poänger men ändå spela med?
Jag tyckte inte att det var jobbigt i våras, för att då kändes det som det var den givna naturliga saken att göra. Jag tyckte att det var svårt. Jag har väldigt svårt när människor inte kan argumentera för den ståndpunkten de har. Och det finns, men för att ta en kontrast då. Jag tycker att det är väldigt stor skillnad på Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Magdalena Andersson och jag har ju inte samma ekonomiska politik, men jag tycker att det är lättare för mig att förstå varför hon har valt alternativ B och inte alternativ A. Jag tycker att det hade varit bättre med alternativ A, men jag kan fatta hennes drivkrafter eller hennes avvägningar. Hon viktar andra saker tyngre. Och det gör det lättare för mig att både respektera, kunna säga men vi håller med här men inte här. Det tycker jag är så otroligt svårt att få med Stefan Löfven. Och det var frustrerande under våren att känna vi vill backa upp här. Det finns en förväntan på att politiken också sluter leden, inte käbblar, utan verkligen gör det som är bäst för landet. Men vi famlar i blindo här. Och det går inte att få raka svar eller få inblick och transparens. Och det gjorde att dels så var det ovant för en del kanske väljare att höra mig som är, man är van att höra att jag torpederar båg kring brister i välfärden. Och så nu så hörde man mig backa upp Stefan Löfven så mycket jag kunde. Men det gick några månader och sen kände jag, nu kommer vi inte längre med det här. Mm. Och då lät det rätt annorlunda ifrån oss i juni. Och jag fattar att människor tycker att det var, oj, vad var det som gjorde att det skiftade? Men vi försökte att mer agera i det fördolda under våren. Och försöka göra det vi kunde direkt liksom, till regeringen. Men kände att nej, men nu kommer vi inte längre.
Mm. En grej som jag tänkte på när jag läste på om dig nu och lyssnade på intervjuer. Att du känns liksom som en mänsklig politiker på något sätt. Alltså lite så här, att om Ebba Busch kan vara politiker så kanske jag också skulle kunna vara det.
Ja, jag tänker att det är någonting positivt.
Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker jag nog också. Men då tänker jag ändå så här, för det känns som det är höga trösklar. Men vad behövs för att gå in i politiken?
Egentligen så behövs det inget speciellt. Och det är väl det som är poängen, att jag tror att det finns en bild utav att man måste vara på ett visst sätt, prata på ett visst sätt, ha en viss erfarenhet för att vara politiker. Men att i min värld att vara politiker, det är att vara förtroendevald. Människor har valt att ge sitt förtroende till mig, till dig, och att du ska driva deras sak eller fatta kloka beslut när helt nya frågor kommer upp. Och man är folkvald, och någonstans där så vill man ju också att det ska vara människor som representerar folket, både i form av, jo men jag kan representera den personen och den personen, fast de är till synes väldigt olika, men de förenas i grundläggande värderingar eller vilka frågor de tycker är viktiga eller så. Och att man klarar av att se många olika människors perspektiv. Men det finns ju också ett väldigt stort värde i att det finns en representativ demokrati i form av en bredd på de som är folkvalda. Men många gånger, någon av de kanske de vanligaste liksom kommentarerna som jag får i olika sammanhang, det är ju på temat så här, jag håller kanske inte med om allt. Jag vet inte om jag är beredd att ta steget ut och liksom kalla mig själv för kristdemokrat, men jag fattar vad du säger. Mm. Och det som ibland liksom tydlig så. Och många gånger också då, för att jag är bekväm och mår bra utav att få lov att, så att säga, vara en hel människa, också dela med mig utav lite grann, ja, men vad som händer utanför det som är strikt på en presskonferens till exempel, så är det ju många också som kommenterar, vadå, liksom, är du en mamma som alla andra, gör ni också så där? Och jag slås utav att det verkar betyda mycket. För mig, jag gör ju det liksom för att det faller mig naturligt. Och för att jag trivs med det. Det är långt ifrån alla förtroendevalda som gör det. Och jag har stor respekt för det. Men jag trivs med att dela med mig utav det. Och jag märker att det betyder någonting. Mm. För att vi lever liksom i samma verklighet.
Vad tycker du att det pratas för lite om i det politiska klimatet?
Här kan man ju nu välja olika spår här. Hade du frågat mig för ett år sedan, då hade jag nog faktiskt sagt äldrefrågor och hur vi behandlar våra äldre. Dels för att det är mitt liksom stora hjärteengagemang och hela anledningen till att jag engagerade mig politiskt överhuvudtaget. Apropå så här, vad går man tillbaka till när man behöver hitta drivkraften till att hålla på med det här? Nu pratar alla väldigt mycket om äldre och så. Men alltså, jag var ju så frustrerad ett tag så att jag till och med inför en partiledardebatt i Agenda, tror att jag hade hållit på i 4 år då, anordnade en äldre demonstration.
Jag marscherade i protest tillsammans med de här seniorerna mot att äldrefrågorna inte finns på agendan.
Tycker du att SVT borde planerat det här annorlunda?
Ja, jag tycker att Sveriges 2 miljoner pensionärer faktiskt förtjänar att deras frågor tas upp.
Och jag kände bara att det här är bara en sån enorm tickande bomb, för det är så eftersatt och det avslöjar så mycket vår människosyn och så. Men nu så skulle jag säga, nu pratar äntligen, även om det är av hemska anledningar, väldigt mycket om frågorna. Och det är bra, det är nödvändigt. Men jag skulle säga, nu pratar vi för lite om Vad är det egentligen som gör att människor trivs i ett land, i ett samhälle, i ett bostadsområde? För jag tror att det är ganska många som på ett eller annat sätt känner nu att det skaver lite granna. Det har varit polariserat i politiken i omgångar förr och motsättningar mellan liksom rika, fattiga, infödda, nyanlända förut. Men jag tror att det är ganska många som känner att det skaver på riktigt nu. Och att politiken också har svårt att förhålla sig till det liksom bortom lagstiftningen som gör att människor trivs och vill göra gott mot andra, vill vara öppen eller välkomnande gentemot en främling. Vad är det som gör att man vågar det och vill det? Och vad blir politikens roll i det? Och det tycker jag vi pratar för lite om.
Då känns det naturligt att fråga vad liksom din vision för Sverige är.
Det är ett land där man kan känna sig fri nog att fatta de livsbeslut som man vill, bygga en trygg och bättre framtid för sig själv och sina barn. Men där det är tillräckligt bra ordning i det mest grundläggande för att man faktiskt ska våga och kunna vara generös med någon som behöver hjälp med väskan på tågperrongen. Någon som behöver hjälp med att hitta vägen eller leta efter någonting som man har tappat som man möter på gatan utan att undra, är det någon som försöker sno någonting ifrån mig nu? Och där man vågar välkomna den nya familjen på gatan utan att fundera på, ändras allting nu? Vad innebär det här? Där samhällsgemenskapen är stark nog för att involvera fler. Och då pratar jag inte nödvändigtvis liksom bara om invandrare, utan vi möter ju främlingar även som har bott här i sen generationer tillbaka.
Men hur skulle du säga att liksom diskursen har förändrats under de år som du har varit partiledare kring invandringen?
Jag skulle säga att den har blivit mer realistisk.
Okay.
Och genom det faktiskt också mer. Den har alltså både blivit mer human och mer stram, skulle jag säga. Stram i antal, stram i regler, men med det så finns, så i mitt perspektiv och det som har varit drivkraften, så har ju det också, möjliggör det också att man faktiskt kan visa medmänsklighet med de allra mest utsatta på riktigt. En konkret liksom situation, jag kan tycka att mycket av den inrikespolitiska debatten i Sverige kring migration ofta landar i, ja men vad gör man med de som är här? Och jag kan ibland känna att, jo men det är jättebehjärtansvärda och allvarliga och brutala livsöden många gånger, men de som har bedömts inte ha skyddsskäl, de borde ju inte ha varit här överhuvudtaget. Alltså det finns väldigt många människor i väldigt många länder som skulle kunna få en bättre framtid i Sverige, men som inte har skyddsskäl. Och där jag då har suttit med mammor och deras små barn i flyktingläger i Jordanien, så, och det finns liksom inte en suck av en chans att de skulle våga eller kunna eller ha pengarna att ta sig den farliga smuggelvägen genom Europa för att söka asyl i Sverige. De är lämnade åt sitt eget öde. Och då vill inte jag hamna i den här, ja men Sverige ska inte ta emot några, vi lägger mer på bistånd och hjälper folk bara i sina plats. Hemländer. Mm. Ja, för att då får man ut mer pang för pengarna. Det finns ju absolut en poäng med det resonemanget, och det vill jag absolut inte förminska, men vi kan göra både och liksom. Och jag tycker att det är rätt brutalt att vi har vaggat in människor i tron att ja, men det går att få vara kvar i Sverige fast man egentligen inte har skyddsskäl. Sjukt många människor har fått livsdrömmar krasade eller har levt i limbo år ut och år in, och det är inte humant. Så den har absolut blivit stramare. Intentionen har varit kanske mer rättvis och mer träffsäker medmänsklighet ur något. Med det resonemanget. Och jag är nöjd över det skiftet, så att säga. Men man ska också komma ihåg att läget är också radikalt annorlunda idag jämfört med för 20 år sedan, till exempel.
Går du med på att säga att det är Sverigedemokraterna som har satt den liksom agendan?
jag tror att de har varit, alltså deras framväxt har nog varit helt avgörande för att det till slut ändå blev ett skifte i så gott som alla partier, mer eller mindre. Men man kan ju också fundera på, det var ju för att de etablerade partierna inte orkade ta tag i och erkänna sina misslyckanden. Här pratar jag också om mitt eget parti, borgerligheten i stort i Sverige. Inte vågade ta tag i de redan då begynnande enorma konsekvenserna utav misslyckad integration. Trots att många ville integreras i Sverige. Men vi var ju då kvar i någon slags, som jag då tycker, lite så här flummig liberalism. Att det finns mycket liberalism som inte är flummig, vill jag säga. Men att gör det som är rätt för dig och det finns ingenting som är svenskt och allt är influerat utav andra och så. Ja, visst, men åk utomlands så märker man ju ändå att ja, men det kanske finns ändå någonting som binder oss samman och gör att särskiljer oss. Och många som har anlänt till Sverige vittnar ju om just det. Men jag känner, jag blir ju inte medbjuden på fikapauserna. Och jag tror inte att det har att göra med att jag har svart hår eller mörkare hy nödvändigtvis. Utan för att jag fattar att det finns en nyckel här som ingen vill prata om. Nej, men det finns inget specifikt. Så, fast det är uppenbart att det gör det.
Mm.
Och det är ju ett enormt misslyckande. Ja.
Och i ditt Sverige då, när du blir statsminister, vad liksom det som ofta benämns som problemområden, liksom, vad gör du åt den problematiken med ungdomskriminalitet? Och
man får börja med att faktiskt plocka de som bidrar till otryggheten, som förstör för vanliga, heliga medborgare, som försöker göra rätt för sig, som försöker etablera sig i Sverige. Eller som har bott här länge, de måste bort från gatan. De måste bort från gatan länge. Så antingen genom att man faktiskt buras in länge eller att man inte får komma tillbaka till de områdena. Så har du en butiksägare som med små medel lyckats starta företag och affär trots att man kanske kom till Sverige för bara några år sedan, som sen blir utsatt för liksom systematisk droglangning i butiken. Vi måste ju stå på hans sida och det har vi inte gjort. Och jag tror att en faktor är faktiskt för att ja, men man har tänkt lite grann, ja, men invandrartäta områden, låg inkomst, ja, men man får räkna med att det är lite så. Nej, vägrar acceptera att det är så, att det är andra värderingar som får gälla i vissa bostadsområden, som då drabbar helt oskyldiga som heller inte har vare sig det sociala kapitalet eller liksom pengakapitalet att ta sig någon annanstans. Vad ska de göra? Då har vi liksom övergivit dem. Så de måste buras in. Två, det måste vara möjligt att göra boendekarriär i samma bostadsområde. Många gånger får man fast jobb, de ekonomiska möjligheterna, då flyttar man därifrån. Jättemycket hyresrätter, svårt att äga sitt eget boende. Och vi vet att det är liksom avgörande för att kunna liksom kanske gå från då arbetslös till låginkomsttagare till att bli en del av den liksom svenska breda medelklassen i någon bemärkelse som har lite större utrymme.
Så färre hyresrätter, det tror du ska lösa någonting?
Möjlighet att till exempel köpa in sig i sin hyresrätt. Alltså okay. Inte att man går på brutalt och säger nu ska vi liksom omvandla alla hyresrätter här, men möjlighet att långsamt men säkert använda en del av sin hyra som man betalar varje månad till att istället köpa in sig i den bostaden. Och att när man bygger i det bostadsområdet bygger mer, ytterligare förtätning kanske också då möjliggöra att det går att flytta inom samma bostadsområde men kanske då äga sitt boende för första gången.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
När du pratar om gängkriminaliteten, så generellt fick jag känslan av att du vill ha ett hårdare och längre straff. Liksom. Men när du får bestämma, hur ska kriminalvården funka?
Men jag tror att man behöver koppla... göra större distinktion mellan det som är förebyggande, liksom uppsökande verksamhet tidigt, som då faktiskt har en suck utav en chans att fånga upp de här killarna och tjejerna tidigt, kontra när man faktiskt är dömd. Det behöver finnas ett stort mått utav rehabilitering i vissa fall, ja, men är du grovt kriminell, då finns det ett stort värde i att faktiskt också få ett straff, för att man vet då värdet på det brott man har begått, och brottsoffret ges möjlighet till upprättelse, men man måste också rent fysiskt bort ifrån gatan så att man inte kan upprepa det. Och där är det ju speciellt att vi har kriminalvård i Sverige. Det är ju alltså, det är där vi också har våra liksom... återfallsförbrytare i barnvåldtäkter, i mord, sexualförbrytare. Alla hamnar de inom ramen för kriminalvård. Och jag skulle vilja se liksom en större distinktion där. Men framförallt nu så har vi grovkriminella som har ganska många verktyg inom citationstecken att rekrytera unga killar och tjejer in i grovkriminalitet. Och jag vill strippa dem på alla de möjligheterna. Klockorna, väskorna, jackorna, bilarna, cashen, allt ska vi ta. Och alla relevanta myndigheter ska ha de befogenheterna. Det ska inte vara möjligt att plocka in en 12-åring som vi hade rapport om häromdagen för att bli drogkurir. Mm. Alltså, man riskerar ju att förstöra honom för livet. Och det, mycket tuffare insatser, mycket tidigare, det tror jag också kan rädda väldigt många. Och många av de här familjerna där... alltså samtliga barn är förlorade till kriminalitet eller till och med mister sitt liv.
någonting som kommer fram i, och det har mig lite här också, att du har ju liksom humor.
Känns det som att det har varit dominerat den här podden?
Nej, inte, nej, men du har ju det. Slags, och jag, min fråga är, vet du var den kommer ifrån?
Nej. Brukar humor komma någon? Jo, i och för sig, det kanske finns folk som är så här, åh, min pappa och jag tittar alltid på slapstick-humor, så att, och det sitter kvar. Nej.
Jag tror min...
Jag har nog en sjukt svårdefinierad humor. Alltså, den är liksom... KDs förra partiledare var ju verkligen känd för att vara rolig.
En av de hetaste frågorna just nu, de rödgröna partiernas beslut att inleda försök om att införa 6 timmars arbetsdag. Varför vore detta förödande, Göran Hägglund?
Ställ frågan först till Gustav, han behöver snart gå hem.
Men då fanns det ju alltid, nästan i alla politiska tal, fanns ju liksom ett segment som var liksom, folk skrattade verkligen. Det finns ju inte överhuvudtaget i mina tal. Jag tror min humor är väldigt beroende på liksom, situationer och att man känner personer och det oväntade och så. Mm. Och sen lite bus på det.
Mm.
Det är ju också kul att skämta i lägen man absolut inte får skämta.
Mm.
Mm. Med någon slags alternativ konversation i huvudet med liksom, i settings där man bara inte ska göra saker.
Men får du lägga band på dig själv ofta?
Ja, absolut.
Ja. Okej.
Okay. Ja.
I typ agenda?
Ja.
Mm.
Mm. Särskilt när man står... Alltså, förstå, det är ju en ganska cringe setting som det är att stå i en studio. Det är jättestort, svarta liksom, draperingar överallt, svart tak, stor orange matta. Och så står alla partiledare liksom... Alla har liksom hittat sin mest liksom, statsmanniga outfit så, och sina vattenglas och det är en liten publik och vi ska snart ut i livesändning och någon liksom, kommer och pudrar Stefan Löfven, rättar till en hårtest på Jonas Sjöstedt och någon annan försöker göra någonting i sociala medier och vara lite så här skönt avslappnad innan sändning fast man ser att det inte alls är, det här görs för att det måste göras. I någon slags försök till tillgänglighet. Ja, det är bara, det är väldigt, väldigt spännande att stå där bak och ta del av det här, det här gänget. Och vem som är inte riktigt med i matchen, inte riktigt vaken, någon som är nervös, står och skakar med händerna. Och så, någon som inte bryr sig alls och ser jättetrygg ut.
Mm. Men du är trygg i de situationerna?
Ja, för det mesta. Ibland kan det ju ha hänt saker precis innan som liksom stör fokus lite grann och då får man göra det man kan för att plocka sig tillbaka in. Men där är ju den här, apropå så här närvaron, nu är jag här, nu står jag här och vad är det värsta som kan hända? Ja, det är i och för sig ganska mycket i direktsändning, men livet går vidare ändå.
Har du haft någon slags scenskräck någon gång?
Alltså det finns ju dagar då man känner att nu vill jag vill inte ligga i fronten. Jag vill, du vet, det är något speciellt med att trycka ut sin liksom, nuna inför hundratusentals människor i tv eller sociala medier eller vad det är för någonting. Ibland vill man bara inte exponera sig på det sättet eller behöva stå och hantera och bolla så mycket. Men scenskräck brukar jag inte ha. Mm. Jag kan ha rejält med puls, men jag är ju, alltså sen gymnasiet typ, så har jag slutat vara liksom nervös. Du vet, så här kräksnervös.
Mm.
Det var jag när jag ställde upp i Så ska det låta. Det var ju det var ju ett risktagande utan Guds nåde.
Mm.
Men och då var jag ju så långt utanför min comfort zone. Då insåg jag också att jag har inte sjungit organiserat så här, nu ska jag sjunga fint sen gymnasiet, och det var ju då 10 år sedan. Och så var jag gravid och hade legat inne på sjukhuset för att jag hade spytt så mycket veckan innan och hade ingen aning om vad settingen var. Då var jag kräksnervös inför, då var jag ett litet asplöv. Men det var också bara en dag. Sen var jag tillbaka till mitt vanliga jobb och då var det inte, det är högt tryck men jag brukar inte vara nervös.
Men är det självklart liksom att vara med i ett lekprogram?
Nej, absolut inte. Och jag har ju tackat nej till så sjukt mycket efteråt, i och med att Så ska det låta blev jätte, jätte uppmärksammat. Och sen är det liksom, fortsätter ju att bli. Det är fortfarande människor som kan höra av sig och säga, ja, men jag såg på YouTube att du har varit med i Så ska det låta, vad sjukt. Mm. Eller att folk refererar till det, eller nu var det jag som tog upp det, det var ju dumt av mig i den här intervjun. Mm. Men att det poppar upp nu och då i intervjuer, och då blir man ju också alltså, det är en fin balansgång då mellan att man kanske kan vara lite bjussig och bjuda på en annan sida, och att människor upplever att man är oseriös för att man är med i ett så här, springer runt med sin stora mage med en glittrig tröja över, som man ser ut som en diskokula i ett underhållningsprogram. Mm. När man sen senare också då kommer att kanske vara ansvarig för den strategi som har lett till x antal dödsfall i en pandemi till exempel. Mm. Nu har inte jag varit det, men det är ju den uppgiften jag aspirerar på. Och hur håller man den balansen? Det är ju som Göran Persson när han dansade med kossan Doris i Lilla Aktuellt eller Bolibompa. Det var ju demokratisyfte. Jag tyckte det var briljant. Det är klart att barnen ska veta vem som styr Sverige. Det är jättebra. Mm. Det är ju helt i enlighet med barnkonventionen. Men, men så var det också. Statsminister Persson har dansat med kossan Doris. Mm. Och så skulle han liksom stå på jätteseriös presskonferens dagen efter. Det är klart att det är en svår balansgång.
Mm. Fångarna på fortet skulle du tacka?
Jag har tackat ni ganska många gånger.
Okay. Mm. Men, på spåret?
Ja, alltså jag tänker att min så här hopp- och lekkvot är fylld ett tag.
Men du skulle vara med på spåret ifall du fick svaren innan?
Nej, det förtar ju hela poängen med På spåret.
När jag pratade med din pressekreterare inför det här så frågade jag vilka intervjuer som har blivit bra med dig. Och då nämnde hon söndagsintervjun. Den är liksom 2 år gammal. Görs det så sällan bra intervjuer med dig?
Nej, det görs bra intervjuer med mig varje vecka.
Okej. Okay. Mm. Vilka blir bra då?
Men jag tror att hon uppfattar det, om jag känner henne rätt, som att du var ute efter någon intervju där man ändå så här... Ja, men får höra lite mer om mig. Om du skulle göra research inför den här intervjun, ja, då är den nog ett bra... Då hade jag nog också tipsat om den. Men de här stora intervjuerna där man pratar massa personligt och sådär, jag försöker ju inte göra så mycket sånt. Därför att jag... Det är relevant inemellanåt. Men jag, de flesta intervjuerna jag gör, då pratar jag ju politik, levererar nyheter.
Mm.
Och de brukar i regel bli bra.
Mm.
Men det hade kanske inte varit så relevant att pitcha en sån intervju inför det här.
Nu får vi avrunda intervjun här. Ett moment först. Frågor du inte fått förut, är du beredd?
Nej.
Har du en favoritsladd?
SCART-kabeln.
Ja, är det så?
Ja, den används aldrig, men det är ju ett underbart liksom, ord.
Ja, det är mysigt. Ja.
Mm. Och den, det är liksom, den har ju varit väldigt användbar.
Kan du säga ett sexigt efternamn?
Nej.
Uh-huh.
Nej.
Okej.
Okay. Det finns ett. Det avslöjar om vi lyckas längre fram.
Vad har du på din taco?
Allt, men gärna mango salsa och mycket, mycket koriander.
Ja. Är valet av diskmedel viktigt för dig?
Ja.
Jaha, vad blir det?
Nej, men alltså, har du valt fel doft? Jag valde någon sån här havsdoft. Alltså, det luktar inte alls hav. Nej. Väldigt vidrigt, så störde mig på det varje gång jag diskade. Men det behöver vara miljövänligt, drygt och inte lukta skit.
Okay.
Det är liksom mina kriterier.
Därmed stänger vi det momentet och sen undrar jag, vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera att man ringer någon sjuk människa, antingen som har sjuk humor eller som är sjuk och som man inte har pratat med på länge.
Mm. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Yes, som ni hörde blev det lite stressigt på slutet, och då var det ändå den längsta intervju Ebba Busch någonsin gjort enligt hennes presssekreterare. Med det säger vi hej till 2021 och tack och hej till producent Mattias Nordgren. Tack för allt Mattias, och lycka till med fortsatta äventyr. I nästa avsnitt efterträds du av topprekryteringen Camilla Fågelborg. Mer om det då. Värvet distribueras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumf. Tack för visat intresse. På återhörande hoppas jag innerligt.
The cat sat on the
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.